Projekten kring e-bränslen blir allt fler och nya aktörer kliver in för att fånga värdet av att kombinera en grön kolatom tillsammans med vätgas och på så vis tillhandahålla förnyelsebart e-bränsle. Vi stämmer av hur det går för branschen med Thomas Stenhede som är senior rådgivare på Liquid Wind. Vad betyder det att de sålt sitt första projekt? Hur stor är marknaden nu? Och vad behöver hända för att den verkligen ska ta fart? Jag heter Niklas Sigholm och det här är Energistrategipodden. Thomas Stenhede från Liquid Wind, varmt välkommen till Energistrategipodden.
Tack så mycket.
Och det här är ju ett slags uppföljningssamtal. Jag hade ju ett samtal med er vd Claes för något år sedan, ett och ett halvt, och vi pratade om e-bränslenas utveckling och era projekt. Men nu har vi dig på tråden. Kan du berätta lite grann om vad din roll är på företaget?
Det har varit en fantastisk utveckling de senaste åren som du pratade med Claes. Vi har vuxit rejält nu när vi kör igång de här e-metanolprojekten. Och vi har ju nu kommit upp i ett 60-tal anställda som jobbar med att ta fram e-metanolanläggningarna. Och vi har 4 stycken på gång, och 1 är redan färdigt och sålt till Örsted. Det ligger i Örnsköldsvik. Och sen har vi de som vi kallar våra flagships. Och nu är vi uppe i 2, 3 och 4. Och 2 av dem ligger i Sverige, i Sundsvall, 1 i Umeå. Och nu har vi också 1 i Finland. Och det är alltså basen för vår verksamhet.
Ge oss lite en exposé. För när vi pratade med Liquid Wind så vill de gärna skjuta fram dig som en av de ledande experterna inom e-bränsle. Och du är ju inte purung, du har en lång karriär bakom dig. Vad är din historia inom det här med metanol och resan mot den fossilfria bränslen? Var börjar det någonstans?
Märkligt nog så är jag alltså elektroingenjör från Chalmers. Men, och det började egentligen med att jag jobbade på varv och tittade på energiomvandling. Det är det som har varit den röda tråden i min verksamhet. Och för att båtar, det är vilka energiomvandlare de är med stora. Men varvsindustrin, den försvann och jag började nytt med att titta på petrokemi istället. Och då tittade man också på nya bränslen den här tiden runt 1980. Och Kuwaitkriget var aktuellt och man trodde att nu kommer all olja att försvinna. Den blir väldigt dyr och du gäller att hitta någon ersättning. Och ett sådant ersättningsalternativ som man diskuterade då, det var att göra metanol utav naturgas. Och därmed så kommer vi in på det. Sen nyktrade oljebranschen till och priserna sjönk dramatiskt. Och det där med att hitta nya bränslen, det var inte så intressant längre. Och därmed så dog det metanolspåret vid den tiden. Och jag började syssla med annat och kom bland annat att jobba på Wärtsilä. Där man utvecklade gasmotorer i första hand för kraftverk. Men det visade sig att även gasmotorer passade alldeles utmärkt även ombord på båtar. Där LNG skulle vara den drivande faktorn. Och det har ju blivit en explosiv marknad på att just göra LNG till generellt bränsle. Och det fraktas då i de här båtarna. Efter detta så sysslade jag med att titta på nya bränslen överhuvudtaget igen. Därför att då kom det som kallades SECA-direktiven, det vill säga att svavel skulle ut ur allt fartygsbränsle. Detta var runt 2008 och då började vi titta på nya alternativ till att ersätta tjockolja med bränsle. Och det gjorde vi tillsammans med bland annat Stena, SSPA, Göteborg Energi och en rad aktiviteter. Så att 2015 då hade vi faktiskt kommit så långt att vi kunde köra metanol kommersiellt i stora båtar. Tillsammans med Stena, eller Stena Germanica.
Germanica, okej.
Okay. Och vi går på Tyskland då. Och då hade vi alltså visat att metanol var ett användbart bränsle för fartygsdriften. Och det är inte så enkelt i sig, därför att det är ett mycket stort regulatoriskt puckel att komma över. Det ska klassas med klassningssällskapen, det ska vara godkänt ombord, båten ska vara ombord, godkänt för hamnar. Och därmed, och dessutom då att vi kunde verkligen köra det säkert ombord i båtarna. Det tog ett par år, men vi kom i mål och 2015 så kunde vi säga att ja, metanol är ett sådant bränsle.
Vad var det som gjorde då efter Stena Germanica att inte det efter 2015 tog fart? Eller gjorde det?
Enkla svaret är priset. Oljan föll tillbaka igen väldigt kraftigt från att ha varit på en topp runt 2008. Då var vi uppe i $140 per fat. Och vid 2015, ja, då var vi nere på 30. Och det är klart att inga redare kan motstå ett sådant pris om vi har en sån gå från 140 till 30 och metanolen inte kan hänga med i den svängen. Så att därför så blev det inte några metanolombyggnader vid den tidpunkten.
Jag förstår.
Men sen så har det blommat upp för fullt med metanol av det skälet att koldioxiden och växthusgaserna har exploderat. Vi har ju känt till detta 30 år, att det här är helt omöjligt att köra och pumpa ut koldioxid i atmosfären. Men det är ju först nu som jag ser att det verkligen finns en ambition med de här kopparna som nu har varit de senaste omgångarna. Och det som driver nu att vi måste hitta nya bränslen för båtar i första hand.
Ja, just det. Bland annat de kraven då som kom genom Fuel EU Maritime då, som var en del av EU:s Fit for 55-paket. Det var en riktig katalysator för de här tankarna, om jag förstår det rätt.
Ja, så är det, ja. Så att, men nu sitter vi då här i den här fina båten, kan vi säga. Och så här, vi har båtarna tekniskt klara. Och den stora händelsen var ju 2020 när Maersk beslutade sig för att vi ska använda e-metanol för att driva våra containerfartyg framåt. Och så beställde man ett antal containerfartyg så att hela marknaden fick hicka. Och det ledde till att ännu fler rederier måste hänga på det, tror det. Och det var då som Liquid Wind kom och sa att ja, vi kan göra det här bränslet baserat på den el som finns i norra Sverige tillsammans med den koldioxid som är biogen och kommer från antingen våra pappersmassindustrier eller våra kraftvärmeverk. Och där såg vi att då kan vi göra någonting uppe i Bottenviken, och där är förutsättningarna mycket gynnsamma.
Så den här övergången då från det som var metanol en gång i tiden när du jobbade på Svenska Varv över till hur ni ville få bort svavlet och antar jag också Noxen då och samarbete med Byggestena Germanica ledde till att det passade som en fin pusselbit in när Fit for 55-paketet och lagstiftningen kring inblandningen av förnyelsebara bränslen började ta form. Var det så liksom? Och så därifrån katalyserades det.
Ja, det är ju det man kan säga. Har man den här basen, den här kunskapen som vi har haft då i 40-50 år, att kunna använda sig av den, kan man känna sig ganska lugn, för att det har ju hänt en hel del. Vi har lärt oss mycket och vi har samlat på oss, men vi har inte kunnat nyttja det i full skala. Därför att den stora hindret, det är hela tiden priset. Kommer vi inte runt priset, då kan vi inte använda vår teknologi överhuvudtaget. Men nu är vi inne i ett stort paradigmskifte. Vi vet ju hur det gick att eld går från ånga, kol, olja och framdrivmaskiner till båtarna. Och nu ska vi ändra om en gång till och gå på nya fossilfria bränslen. Lyckas vi med det, då har vi gjort en stor insats. Men detta tar tid.
Ja, men den utvecklingen du beskriver här, den exposerar alltså från när antar typ handkraft till någon form av segel till ånga och kol. Det är ju väldigt långa processer. Vi pratar ju om hundratals år av utveckling. Och nu så ska vi se en omställning, ja, bara på några decennier helst. Hur ska man förstå de här tidsperspektiven?
Vi ska förstå det i den meningen att det här med olja är kolossalt dominant. Det är en jätteprodukt i världen. Och sjöfarten svarar ju bara för 3%. Utav koldioxidutsläppen, lika mycket som med flyget. Sen har vi alla de andra industrigrenarna i form av kraftgenereringen, vi har den kemiska industrin, vi har jordbruket, vi har alla andra transportslagen. De är ju jättestora i förhållande till den lilla sjöfarten, får man väl säga, trots allt. För vi har 300 miljoner ton olja som ska ersättas, och kunde vi ersätta det med metanol behöver vi 600 miljoner ton. Och idag producerar vi 100 miljoner gråsvart metanol. Så det krävs några anläggningar att hitta en bra lokalisering om allt skulle ersättas.
Ja, det är verkligen stora skiften. Innan vi går in på prisutveckling och teknisk utveckling och det här, så har du ju också jobbat mycket med motorer. Och vi har haft Wärtsilä i podden sen tidigare också, där Håkan Agnevall, vd för bolaget, berättar om deras omställning och forskningsutveckling med stora satsningar på just metanolmotorer för metanoldrift. För det måste ju hänga ihop här. Supply chainen, tekniken måste utvecklas samtidigt som beställarna vill ha nya båtar, samtidigt som kostnaden kommer ner. Har vi löst alla de tekniska frågorna nu?
Jag skulle vilja säga att merparten av dem är lösta för att kunna använda dem i kommersiell drift. Men det finns fortfarande mycket att utveckla på de här metanoldrivna motorerna. Allt är inte färdigt. Och det är inte ens färdigt på olja, utan vi ser hela tiden verkningsgradsförbättringar, emissionsförbättringar på olja redan nu. Men, och det finns mycket att hämta i metanolen fortsättningsvis. Och det kräver ju då att framförallt tillverkarna av motorer får den här marknaden tillgänglig och kan börja utveckla motorerna i ännu högre grad. Så att visst, det är inte, definitivt inte färdigt, det ska man aldrig säga.
Hur ser du då på den beställning som nu görs? Maersk tog någon form av ledarskap och beställde de första båtarna. Hur många är vi uppe i och fortsätter beställningarna att komma?
Enligt DNV så är beställningarna idag knappt 300 båtar som ligger ute att kunna använda metanol som ett bränsle. Skulle alla dessa båtar köra på metanol, och då kanske vi är uppe i 8 miljoner ton. Men det kommer de naturligtvis inte att göra. Utan detta är båtar som är försedda med det som vi kallar tvåbränslemotorer eller dual fuel motorer. Det vill säga man kan fortsättningsvis köra på olja, men man kan också köra på metanol. Och det är det gapet som vi nu ska jobba med och se till att vi möjliggör att köra på metanol så mycket som möjligt.
Men det är en bra referenspunkt då att ha 8 miljoner ton teoretiskt för de här 300 båtarna som ligger i beställning. Det står ju i kontrast då till 50 000 ton som var ert första flagship om jag läste på rätt. Och 100 000 ton i de efterföljande. Det är ju en stor marknad.
Onekligen. Det är en väldigt stor marknad bara på sjöfarten.
Hur ser det ut då? För när jag pratade med Claes så behövde ni ju skapa samarbeten. Ni är ett projektutvecklingsbolag som behövde skapa samarbeten med större aktörer för att kunna ta det här i kommersiell drift. Och nu har Ørsted då gått in och tagit eller köpt kontrakten eller köpt uppstarten av projektet av er. Är det den utveckling som ni förväntar er och vilka aktörer är det som rör sig in i den här branschen nu allt eftersom den mognar mer och mer?
Claes gjorde en mycket ovanlig ansats till att bygga upp de här projekten. Det bestod i att vi bjöd in ett antal stora etablerade företag att medverka i Liquid Wind. Och då lovade vi dem att vi ska få sälja till våra fabriker. Men under förutsättning att ni blir delägare i Liquid Wind också. Och detta accepterades av Siemens Energy, Topsö och Carbon Clean. Och det var kärnan i vår verksamhet. För att vår process är sådan att man behöver just de här tre specialistföretagen för att bygga upp en fabrik. Och det är då starten på Liquid Winds övningar i den meningen att vi är ett utvecklingsbolag, vi har tekniken, men sen behöver vi utveckla själva verksamheten i det här bolaget. Det vill säga, hur ska vi finansiera det? Hur ska vi få miljötillstånden på plats? Och hur ska vi kunna få tag i råvaran, elen? Och offset. Det är det som Liquid Wind ägnar sig åt idag.
Så man kan tänka sig att det är de, ja, nu är det ju Ørsted är ju en stor vindkraftsexploatör. Kan man tänka sig att de klassiska RAF-bolagen också går in i den här marknaden framöver? Vad tror du?
Jag tror det är kanske ganska naturligt, men vi är nog inte riktigt där ännu. För vi ser ju då mycket hur oljebolagen, de klassiska, de har inte rört sig ännu mot det här. Utan de fortsätter att utvinna olja. Och de ser väl kanske att andra alternativ är intressantare. Men vi har ju då lyckats i alla fall få igång ett antal fabriker som vi ska sälja av här nu. Och vi har ett antal avsättningsmöjligheter till de etablerade redarna.
Vi hörde ju både från Wärtsilä men så även när man tittar på Topsö att de både satsar på metanolen och ammoniaken. Hur ser du på det där valet av teknik för sjöfarten eller bränsleslag?
Vi valde ju metanol väldigt tidigt. Dels därför att vi hade redan det på plats att kunna använda det och köra på det. Och regulatoriskt så var vi framme. Det tog oss 10 år och nu har vi gått ytterligare 5 år. När vi kan se att metanolen flyger fullt ut som ett kommersiellt bränsle. Vi tittade även på ammoniak. När vi tittade på svavelersättningar. Men vi ser också svårigheterna med ammoniak. Dels hade vi inte någon motor framme vid den tidpunkten. Och fördelen med ammoniak är ju att det är helt fritt från kol. Men på andra sidan är det ett ganska svårt bränsle och sådant att få fyr på. Det ger vissa utsläpp som är ganska växthuspåverkande, lustgas och liknande. Det är ganska svårt att hantera ombord i båtar, det ska vara trycktankar. Och det är också ganska giftigt om man får läckage på det. Så att det är inte harmlöst. Men däremot metanolen har en rad fördelar som vi tycker överväger gentemot ammoniak och vätgas.
Okej. Men om vi går över till det här med pris och att den här produktionen nu ska skala. Så antar jag, och det kan du kanske bekräfta, visst, skala måste ju gälla er i lika hög grad som det gör för annan typ av energiproducerande verksamhet.
Ja, vi jagar ju ner så att vi kan få ett så lågt pris vi någonsin kan. Och att få ner priset, det kan man göra på flera olika sätt. Ett sätt är ju då att göra fabrikerna större. Det är ju känt i kemisk industri att ju större, desto billigare. Och så är det också här, och det var ett av skälen till att vi gick ifrån 50 000 ton till 110 000 ton. Det andra är att titta på hur marknaden utvecklar sig på komponenterna. Blir de billigare allt eftersom här? Vi ser att allt fler aktörer ger sig in i att tillverka elektrolysörer, kompressorer, reaktorer och allt, framförallt koldioxidinfångningen. Så att där ser vi då en ökande konkurrens som också gör att kostnaderna ska sjunka. Plus att man naturligtvis även lär sig där att få ner bitarna. Sen har vi forskningen och utvecklingen, att vi ska ha effektivare elektrolysörer. Vi vet att det finns mycket pengar att spara i elektrolysörerna om vi kan öka förverkningsgraden. Så att det här tillsammans ska då leda till att kostnaderna sjunker. Men frågan är, kan det komma så långt ner som till oljan? Och där är jag tveksam.
Ja, jag pratade med en stor skeppare både från Sverige till kontinenten och över Östersjön. Och deras spontana kommentar var ju att det här var väldigt viktigt. De vill ju gärna köra grönt så att säga. Men det var alldeles för dyrt. Så vdn för det här ett så stora bolag kliade sig i huvudet och undrade hur tusen det här skulle gå till för att priset skulle behöva åtminstone halveras för att verkligen vara liksom, intressant kommersiellt. Och att deras marginaler redan idag var rätt så tunna. Hur ska det här gå ihop, menar du?
Vi ska inte jämföra oss med olja. Därför att vårt paradigmskifte består i att vi ska bort ifrån olja. Vi ska in någonting annat. Och vi ska konkurrera då med detta som är någonting annat. Det kan då naturligtvis vara vätgas och ammoniak och HVO och allt vad det är. Men vi ska då jämföra oss med hur vi ska kunna göra så billigt fossilfritt bränsle. Och då tittar vi på vad är kostnaderna för våra kollegor eller konkurrenter. Då tittar vi på kostnaderna för att producera ammoniak på väte och metanol. Så är det i stort sett jämnt skäl för att vi använder samma principer. Men sen efter fabriken då ska vi distribuera och lagra det här. Och där menar vi på att vi har en rejäl konkurrensfördel inte mot de andra. För väte, det ska lagras vid minus 253 grader eller 700 bar. Ammoniak ska lagras vid 30 bar minus 33 grader. Men metanolen, den är en vätska i normaltillstånd.
Okej, så den här utvecklingen då för hur det blir konkurrenskraftigt. Vad är det för typer av incitament som nu behöver utvecklas eller behöver bli tydligare för att vi ska få fart på den här dekarboniseringen som ni strävar efter?
Vi vill ju då att redarnas kunder ska vara beredda att betala någon form av premie för att få åka grönt. Och det är nog så som Maersk och de andra containeroperatörerna ser det, att en del av lasten ska kunna vara grönt och då kan vi ta en del grönt bränsle och då kan vi betala något för detta. Det är den filosofin som gäller. Sen finns det ju incitament i form av det här så kallade ETS-systemet.
Utsläppsrättshandeln.
Ska få betala för koldioxiden. Mm. Och det här tillsammans ska kunna dra iväg så att vi får en konkurrenskraftig situation. Vi har ju trott att, och tror fortfarande att färjor och kryssningsfartyg är intressanta områden. För det vänder sig kanske till konsumenter som är beredda att betala någonting. Och bränslekostnaderna i ett kryssningsfartyg är inte små, men de är i alla fall begränsade. För i kryssningsfartyg ligger kostnaderna på ett andra ställen, inte i bränslet. Och då kommer det bli en marginell fördyring om man skulle använda ett grönt bränsle till de här båtarna. Och vi ser ju hur kryssningsfartyget blir större och större och hela den marknaden expanderar.
Borde man helt enkelt förbjuda fossila bränslen för exempelvis kryssningsfartyg?
Ja, det borde ju finnas något annat än att förbjuda, helst ekonomiska incitament. Men vi ser ju det att vissa länder tycker inte det här är särskilt bra att vi går in med kryssningsfartyg i fjordar eller vi kommer in med stora kryssningsfartyg i Stockholm, innerhamn och ligger och kör generatorerna på olja utan att man ska kunna köra på ett renare bränsle när man ligger inne i hamnarna. För kryssningsfartyg, de blir mitt inne i stan.
Men om man då tar redarens perspektiv så låter det lite på dig som att man kan då köra båda bränslena samtidigt och lite beroende på betalningsviljan hos kunderna kunna switcha mellan de här bränslena eller huruvida en viss hamn har vissa miljökrav. Är det så de tänker att det här är som en försäkring att kunna hoppa mellan olika? Eller vad är det som bygger värdet i båten tack vare att man har den här tekniken?
Jag tror ju att när det gäller kryssningsfartyg exempelvis så har de tillgång till världshaven. Det är ingen som kan påverka dem. Utan där släpper man ut IMOs regler som gäller på världshaven. Men när vi kommer innanför territorialgränserna, då kommer länderna att kunna bestämma någonting. Och så säger man det att ja, när ni kommer in här i skärgårdarna, då får ni switcha över till en annan typ av bränsle. Och när ni ligger i hamn och ska generera er egen el, då får ni också köra på detta bränsle. Men sen är det fritt till er att köra ute till havs på high seas på vilket bränsle ni tycker länder, så länge ni uppfyller IMOs krav.
Okej, så det är, en del handlar om att säkra sig för att man kan tillmötesgå flera olika krav. Jag tänker på liknelsen att jag har en bil som har Euro 6-rening och jag då kan komma in i städerna. Det är en form av garanti för det. Men jag tänker också att de här miljövärdena kanske påverkar andrahandsvärde på båtar. Eller så finns det sådana aspekter också som gör det intressant att gå över?
Det är så att båtarna lever en väldigt lång tid. De blir 20-30 år. Och när man har använt de här båtarna en period så kommer man att vilja sälja av dem. Är det då så att man vill kunna sälja av och säkerställa kanske ett andrahandsvärde, så är det en väldigt fördel att ha en ombyggd till metanol. Därför att när vi beställer en båt idag så är merkostnaden för att göra den metanolkonverterbar mycket begränsad. Idag ställer redan krav på varven som säger att vi ska max behöva en vecka och ligga på i hamn utan att gå i docka och få båten konverterad när det blir aktuellt.
Okej, så det påverkar också värdet. Var en ganska långsiktig investering då med andra ord för båten. Det här kommer ju ta tid då om det en båt lever i 30-40 år innan vi har bytt ut flottan i Europa till att börja med.
Ja, det gör det. Om att vi är 25 är vi nu. Så här 25 år framåt till 50. 25 år dit och tänker man tillbaka 25 år, ja då är vi på 2000. Vad hände då? Det såg nästan likadant ut också som idag. Va? Så att förändringstakten är inte så där jättesnabba.
Nej. Men vilket borde återigen om jag får tillbaka på incitamenten. För ETS-priset vad det är där någonstans nu för sjöfarten så räcker den väl inte på långa vägar för att skapa tillräckliga incitament för att knuffa bort koldioxiden. Där är vi inte än.
Där är vi inte än. Men det intressanta är ju här som det blivit uppslaget är ju att varför Bill Gates gick in i Ørsteds fabrik i Örnsköldsvik. På hans bevekelsegrund. Och som jag har förstått det så säger han att ja, det är den här överbryggningen med ny teknologi, inte det baserat jämfört med den gamla, som han kommer in och säger att här måste vi hitta någonting. Ja. Och där tror jag hans breakthrough är kanske ett svar på den biten. Hur det ska gå till, det vet jag inte. Det står skrivet i stjärnorna. Men jag tror att ambitionen att man går in här och kan överbrygga priset på något sätt, det är viktigt.
En av dem, om vi nu tänker oss att incitamenten i den här delen och kostnadsutvecklingen som vi nämnde förut är en, så är ju själva vätgasproduktionen och elektrolysörerna antar jag en väldigt viktig kostnad för de här projektens utveckling och också hur de kan köras. I vilken mån märker ni när projekten mognar att ni också kan dra fördel av utvecklingen inom elektrolysörer och vad är det ni ser?
Dels så kommer ju väldigt många nya elektrolysörleverantörer och det ökar pressen på de teknologier som är. De kommer att konkurrera med pris och idag har vi i huvudsak två stycken teknologier som råder. Det är det så kallade PEM-en och det är alkali. De konkurrerar med varandra. Sen finns det några andra varianter, alltså SOEC också. Och skillnaden mellan de här är att hur bra kan vi göra verkningsgraden hos dem? Därför att varje procent i verkningsgrad är kolossalt mycket pengar, eftersom elen är den huvudsakliga råvaran. Och där måste man hitta då olika lösningar. Det andra på elektrolysörerna är att många av dem innehåller högvärdiga metaller. Och även de ska man försöka forska bort så att vi kan få ner kostnaderna på de här elektrolysörerna. Så att där är en hel del jobb också att göra för elektrolysörtillverkarna.
Ja, för nu är ju, jag tänker på den kostnadsutvecklingen att varenda, tror jag, ort med någon form av hamn i SE2 från Söderhamn hela vägen upp till Piteå och Umeå har ju sina sådana här e-bränsleprojekt. Ser du en framtid, eftersom ni ändå har som mål att göra så många fabriker som ni har, jag läste på er hemsida att det var upp till 500 som ni vill göra. Ser ni en utveckling från SE2 ner till södra eller norra Sverige, eller är det internationella marknader som är intressanta för er att gå vidare med?
Det är ju fantastiskt vilket intresse det då har blivit, eftersom det dyker upp kollegor eller konkurrenter på den här marknaden och försöker etablera sig i varje ort som kan ha lite koldioxid och vätt tillgängligt. Och det är klart att många av de här kommer att förverkligas, för det är typen av bränsle som gäller, sen om det heter ammoniak eller väte. Och efter vi börjat uppe i Bottenviken, tack vare det låga elpriset där uppe, så kan vi nog se att det blir på andra håll också, beroende på hur priset stabiliserar sig. Men vi får inte sticka iväg för mycket på elen, så att nog kan man hitta ett och annat projekt även i söder, men det får vara under specifika förutsättningar där man kan få kanske tag i billig vindkraft eller något liknande.
Ja, för jag tänker på västkusten, här har vi ju liksom en väldigt stor kemisk industri. Jag antar att den här produktionen också kan använda inom den i typen av industrin. Det borde finnas andra kanske transportslag som också är intresserade av det här, eller?
Ja, alltså, hela havet stormar ute på västkusten just nu, va? Och det beror på att det är sånt underskott på el i västra Sverige. Så all den elen som kommer att produceras ute till havs, den kommer nog att gå rent till ren elanvändning i första hand till den befintliga industrin. Antingen sen om det är för petrokemi, raffinaderierna eller till bilindustrierna. Så där är suget väldigt stort efter det, och de har nog en högre betalförmåga än vad en sån här fabrik som vi jobbar med skulle kunna ha.
Men överlag, jag menar metanolens marknad, ser du den begränsad till sjöfarten, eller vilka andra användningsområden ser ni?
Nej, jag har ju en hel lista på applikationer för metanolen. Och vi har ju gjort då sjöfarten, där kan vi kalla kommersiell idag. Men vi kan ju tillverka nödkraftaggregat för att göra el i liten skala, det kan vi göra redan idag. Sen är det den kemiska industrin för färgtillverkningen. Vi kan köra bilar eller lastbilar på den. Vi kan göra DME som är ett gasolderivat. Vi kan göra olefiner som är råvaran för plastindustrin. Vi kan göra kraftverk. Vi kan göra e-bensin som också är lite diskussion i EU. Och sen kan vi gå in på flyg.
På flygbränslet, ja.
SAF som det heter då. Sustainable Aviation Fuels. Och sen kan man även ha metanolen som en vätgasbärare. Så att, alltså, användningsmöjligheterna är ju kolossalt stora. Och marknaden är kolossalt stor. Lyckas man med detta, låt säga om en 50-100 år, då kan man nog säga att metanolen är en betydlig produkt.
Ja. Ja, alltså det är ju långa tidsperspektiv här, och det är ju en resa som är igångsatt, det förstår jag. Vad ser vi av, var någonstans i världen, om vi nu har börjat i Bottenviken, vilka andra ställen i världen är det som intressanta hubbar för den här typen av produktion som just har då, som du säger, både koldioxiden, helst, alla, det ska väl vara förnyelsebar om jag förstår det rätt, och tillgången till billig el.
Billig el, det blir ju vindkraften då, och det blir ju de ställena där det blåser rejält. Man kan tänka sig norska västkusten är stället. Chile är ju populärt idag att vara mycket med vindkraften. Sen blir det ju solkraften, och det finns ju väldigt många ställen där det finns. Marokko är ju ett sådant ställe nu där solkraften utvecklas kraftigt. Och sen har vi naturligtvis hela Mellanöstern där det också solkraften betydligt. Abu Dhabi är ju ett sådant som jobbar mycket med det här, och det finns en, ja, hela området där nere, och där finns ju dessutom pengar.
Men är det inte också så att kolatomer behöver vara förnyelsebar?
Ja, nästa pilsner då.
För så mycket skog har de ju inte.
Nej, tänker jag. Det går inte. Ja. Utan, då måste man antingen se till att få dit koldioxider på något sätt. Och detta är ju en sån här bit som vi måste ta och hantera och utveckla på ett bra sätt. Nu är ju tanken att vi ska ha det som kallas CCS, det vill säga att vi ska ha carbon capture and storage. Ja. Där kommer det att byggas upp en omfattande flotta för att transportera koldioxid från olika källor till Norge. Det är ju ett sådant ställe där man vill trycka ner det i backen. Men finns det en transportflotta så kan den användas även till att frakta koldioxid, biogen koldioxid till sådana ställen där det finns gott om el.
Det låter nästan som att du tror mer på CCU, Carbon Capture and Utilization, än du gör på CCS.
Ja, det är så. Ja, jag tror mycket mer på utilization än på CCS, för att det är en väldigt komplex teknologi.
Ja, och det låter på dig som att marknaden är så pass stor att om det här tar fäste, för sjöfarten internationellt, har den krav på sig att ställa om, eller är det öppet så att säga?
Nej, det var krav på att ställa sig om. Alltså, IMO har ställt krav att fram till 2050 att den ska vara omställda. Det börjar med på 50%. Men redan 50% är så mycket så att jag tror vi kan försörja många båtar på det.
Ja, och där hänger ju också ihop med, antar jag då, era önskemål och krav på hur mycket elektrifiering det blir i Sverige. Ni, antar jag då, är en av de parter som skulle vilja se desto mer elproduktion desto bättre, ungefär.
Ja, absolut. Det är så. Vi har ju väldigt gynnsamma förutsättningar att tillverka el på ett billigt sätt.
Vad blir konsekvenserna när ni går in i en stad som Örnsköldsvik eller Sundsvall eller Umeå?
Örnsköldsvik är ett väldigt lyckat fall på det sättet att det är en måttligt stor anläggning. Det är inte så där jättemycket el vi tar. Vi tar ungefär 75 megawatt i den staden ihop med det kraftvärmeverket. De har redan ett väldigt fint kraftvärmeverk som levererar ut ånga och i värme till sig själva och till industrin där. De har en bra hamn. De har bra förutsättningar. Och Örnsköldsvik är en stad som är måttligt stora. Och kan man göra motsvarande anläggningar i, låt säga, Sundsvall och Umeå, så rycker det inte så mycket i näringslivet. Man behöver inte bygga ut 10 nya skolor och nya bostäder, utan en sån här fabrik, den absorberas i stadens befintliga system. Så att då är det mycket enklare med den här lite mindre fabriken än om vi tittar på de stora etableringarna i Boden, Luleå och Gällivare, var det nu är någonstans.
Vad blir det för konsekvenser då för Sveriges export? Jag menar, all den här oljan som vi ersätter, den importerar vi ju. Har ni någon sån idé om hur det här påverkar Sveriges ekonomi om vi helt plötsligt skulle börja göra sig 5 miljoner ton istället för att importera det?
Ja, det var handelsbalans skulle ju förändras dramatiskt. Då. Vi skulle ju inte behöva importera den oljan då, utan för det första skulle vi ju då använda bränslet själva om vi kan det, ja. Och eventuellt då också exportera. Till sjöfarten blir det ju en automatisk export, för att båtarna går ju mellan olika länder. Kan vi använda det här bränslet internt för olika ändamål, lastbilar eller någonting annat, skulle det vara en kolossal bränsleimportbesparande del.
Finns det säkerhetspolitiska argument att använda här också för ökad självförsörjning av bränsleproduktion?
Ja, det tror jag gör. Man kan faktiskt köra en annan stridsvagn på ett metanolbränsle också. Det går ju bra bara av motorerna.
Så det skulle frikoppla oss från de internationella logistikflödena som vi är beroende av idag?
Ja, det är jag lite väl optimistisk, men jag tror att vi skulle kunna viss mål kunna säkerställa en viss självförsörjning.
Hur långt framme ligger Sverige jämfört med andra länder?
Här tycker jag, när vi har tagit just det här elektrometanolen, där har vi tagit en bra ledande position. Och Liquid Wind är ju då en kombination av Sverige, Danmark och Finland, kan vi säga, i dagsläget. Därför att vi har våra tekniska verksamhet i huvudsak nere i Köpenhamn. Och vi har vår huvudkontor här i Göteborg och sen har vi ett kontor i Stockholm. Och dessutom håller vi nu på att etablera oss i Finland. Så det gör att vi har en bra samverkan på marknaden. Vi ser på de som jobbar hos oss att de kommer från alla de här länderna. Fantastiskt bra är det att det plus några till som kommer från Tyskland och England. Så att vi har liksom konsoliderat oss i Norden här i första hand.
Ja, det är väl så att vi har ju den förutsättningen att vi har 30 miljoner ton biogen koldioxid att använda i Sverige. Det är ju antar jag en rätt stor konkurrensfördel gentemot många andra regioner i världen.
Ja, det är en märklig utveckling i och för sig, att plötsligt säger vi att vi har en fantastisk tillgång i koldioxid, det vill säga att vi ska ha bort denna. Men ska vi ha carbon capture utilization på den här kolatomen med oss, då behöver vi biogen koldioxid, och det har vi.
Du säger att det här kommer ta tid och marknaden behöver mogna innan den verkligen tar fart. Men vad är era prognoser? Hur ser er tillväxttakt ut och vad tror du om marknaden?
Vi ska försöka sälja 2 stycken fabriker om året. De närmaste kommande åren här. Så att vi börjar kunna få upp volymerna. Det är vår målsättning. Och på det håller vi på att etablera oss för att ha så mycket personal så vi kan klara de här projekten. Och att vi kan sälja dem och leva vidare med det. Så att det är den primära målsättningen. Sjöfarten, Bottenviken, där bör vi hemma.
Vad är de största hoten och hindren? Vad är det du vill skicka med till svenska politiker och näringsliv att man behöver omfamna för att det här ska lyckas?
Se till så att vi kan överbrygga kostnadsskillnaden mellan de etablerade bränslena och de här nya fossila bränslena. Gör de det så hanterar industrin byggandet, finansierandet, marknadsföringen.
Jag tänker bara att det faktum att ni lyckas sälja en av de här fabrikerna till Ørsted gör ju att det i deras nätverk måste finnas sådan trovärdighet i en kundefterfrågan att de har modet att göra det, eller?
Absolut. Ørsted vet nog någonting som inte vi vet.
Ja, väldigt spännande. Din fortsatta utveckling här nu då. Hur hoppas du få fortsätta din utveckling inom Liquid Wind? Vad ser du framför dig?
Innan jag blir pensionär.
Exakt.
Min roll idag i Liquid Wind är att hitta de nya användningsområdena för metanol. Därför att fartygen där känner vi etablerat. Men vi kan använda metanolen till exempel för kraftindustrin. Lagra el. Väldigt enkelt sätt att lagra el på faktiskt. Vi gör metanol så lägger vi den stor tank. Och så väntar vi på att någon är beredd att betala för den metanolen. Så ska vi bränna upp den i en gasturbin eller en motor. Men det kan bara ske vid de tillfällena. Och det är väldigt brist eller man av särskilda skäl behöver det. Men då har vi lagrat el. Det är en av huvudbitarna.
Det är så vi skulle kunna lösa de här svåra vinterdagarna då det kanske inte solen skiner så mycket och det blåser jättemycket. Då skulle de här e-bränsleturbinerna kunna kicka igång. Det är så du ser det.
Det är inte en fråga om pengar här egentligen, utan det är en fråga om försäkring och risk. Hur mycket är man beredd att betala i försäkringspremie? Och där kan vi bestå.
Ja. Vad hoppas du kunna uppnå nu då med avslutningen av din karriär? Vad hoppas du ha uppnått innan du går i pension?
Nej, jag tycker det här är trevligt. Jag har jobbat så länge med detta och jag hoppas att jag kan bidra med något att minska den här pressen på samhället. Därför att koldioxiden den har något apokalyptiskt över sig. Ja. Och trycket hos gemene man är så stort att vi måste hitta någonting. Ja. Men jag säger, ta det lugnt. Detta löser sig inte på en gång, men med systematiskt, metodiskt arbete så kommer vi att kunna fixa det här. Men det tar längre tid än vad ni har trott. Och då hoppas jag att jag kan bidra med någonting i form av någon liten kunskap eller erfarenhet eller vad det nu är.
Du Thomas, tusen tack för din tid att du ställde upp i Energistrategipodden.
Tack själv.